skadat de här två polisförhören som du skickade mig. Och det är lite upprörande att se hur dåligt det genomförs.
TV4-nyheterna, 20 juli 2006.
Livstidsfängelse blev domen för den 47-årige man som i april mördade en 33-årig kvinna i Brandkär i Nyköping inför ögonen på hennes 8-årige son.
När tingsrätten dömer Sondo för mordet i Brandkär 2006 gör man det främst på grund av vittnesmålet från den 7-åriga pojken som sett sin mamma dö.
Och att trots sin ålder kunna uppge ett mycket trovärdigt vittnesmål gjorde att det blev livstidsfängelse.
Vittnesmålet beskrivs av rätten som att det saknar motstridigheter. Men stämmer det verkligen?
Om man plockar bort motstridigheterna så är det klart att då får du inga motstridigheter kvar, men det finns ju motstridigheter där.
Och hur påverkades pojken av det som hände före förhöret?
Styrpappan kommer in och slår honom i ansiktet med genom parörfilar och så.
Det här sätter ju verkligen de här förhören i ett helt annat ljus.
Vi låter tre experter på barnförhör gå igenom hur polisen genomfört de två förhör som ligger till grund för domen mot Sondo.
Det är väldigt, väldigt lite för en fällande dom om man tänker på så här ur barnförhörsperspektiv.
Om du hade varit utpekad i det här förhöret, hur hade det känts att bli dömd på det här då? Hade du varit nöjd med den domen?
Absolut inte. Absolut inte.
Det här är Spår
med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Brandkärsmordet, avsnitt 3.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Brandkär, april 2018. Ett miljonprogramsområde nära E4 i Nyköping.
Jävla gött väder.
Eller hur? Härligt att spela in, fan.
Ja, det är lite igång igen.
Ringrostig.
Men vad tar det att gå hit? Ja. Du kan låta den rulla på.
Ja, den rullar.
Vi är igång och klockar saker igen.
Så vi tar reda på hur lång tid det tar från att vi har stannat bilen tills vi går till porten.
Ni kommer förstå varför när ni lyssnat klart på det här avsnittet.
Det finns ju ingen anledning för den här personen att springa och ha bråttom.
Det här kan man tänka sig att man går, för man vill inte väcka uppmärksamhet. Man går helt enkelt till porten i lagom takt. Där borta.
För här, på Brandkärsvägen 60, sker mordet fredagen den 21 april 2006. Enligt åklagaren ska pojken och mamma varit hemma i lägenheten på våning 3. En omaskerad man ska då ha kommit dit och börjat gräla med mamman. Alla tre, mannen, mamman och pojken, ska ha befunnit sig i köket när mannen dragit fram en pistol. Skjutit mamman i bröstet och sen riktat pistolen mot pojken innan han lämnat lägenheten. Pojken ska då ha sprungit till sina kusiner, som han kallar dem. Den familjen bor på Brandkärsvägen 118.
Ni som lyssnar via Acast ser en karta över området nu i er spelare.
När han är framme hos kusinerna på Brandkärsvägen 118 så larmar han föräldrarna. Det är alltså styrpappans bror, som vi kallar Duck, och hans före detta fru, som vi kallar My. De två tar sin bil och åker tillbaka till pojkens lägenhet. Under tiden ringer de pojkens styrpappa, som vi kallar Tao. Duck och My tar sig upp för trapporna och in i lägenheten där de ser att mamman är död. Tillbaka nere på parkeringen utanför offrets lägenhet ringer de SOS.
Och vilken våning är det på?
På fyran.
På fyran?
Trean.
Trean?
Ja.
Men ni ser henne, står ni utanför lägenheten?
Nej, hon sitter i köket.
Hon sitter i köket?
Ja, hennes barn springer hos min syster och sen säger till min syster, hon är du. Någon som skjuter henne.
I samtalet här hör vi hur Duck kallar My för sin syster. Det är bara en av alla märkligheter kring giftermål i den här historien. Vi återkommer till just det i kommande avsnitt.
Ja, men var det länge sedan då, eller vadå?
Ja, jag vet inte hur många timmar sedan.
Aha. Hur gamla är hennes barn?
Han är 7 år.
Okej.
Exakt när det här samtalet inleds är oklart. Det framgår inte i förundersökningen. Polisen har inte tagit reda på uppgiften från SOS eller från Ducks mobil.
I förundersökningen så utgår man ifrån den tid som polisen larmas. Det är 2025. Men vi vet att polisen kommer till platsen först efter att ambulans anlänt och att ambulanssjukvårdare varit uppe i lägenheten.
Alltså måste ambulansen fått larmet tidigare än polisen. Samtalet har alltså ringts ännu tidigare på kvällen.
Det här är information som lyfts fram i en resningsansökan där man istället beräknar SOS-samtalets start till 2021.
Dessa 4 minuters skillnad kan spela en avgörande roll för om Sondo har hunnit utföra mordet eller inte. Vi ska återkomma även till detta längre fram. Men det är så här det har gått till, menar den 7-årige pojken. Det är så här han har slagit larm och det är de här personerna som har hjälpt honom efter att han har sett sin mamma blivit skjuten. Och det är den här historien som han berättar om i 2 polisförhör och där pojken också pekar ut Sondo i en fotokonfrontation.
När Sondo får reda på att den 7-åriga pojken pekat ut honom på ett foto säger han i polisförhör.
Om bara tittar på foto och bara pekar på mitt foto så tror polis på och medan jag muntligen säger att det inte var jag, polisen tror inte på mitt ord. Vad ska jag säga mer om detta? I lilla Nyköping känner alla vietnameser och svenskar till mig.
Pojken berättade, då tyckte jag det fanns inte någon sanning i det. Så ja, hur kunde komma det sig att ja, en pojke som fick sitta i samma rum och mamman blev skjuten ihjäl. Så det var, varför kunde han så där bete på det sättet? Var det berättade så där ute som om ingenting har hänt, ingen traumatiskt har hänt.
Tingsrätten skriver i sin fällande dom,
citat, barnet framstår som mycket trovärdig. Med tanke på hans ålder kan hans berättelser karakteriseras som klara, detaljrika, konsekventa och utan motstridigheter. Slutcitat.
Men hur bra stämmer det när man går in och detaljstuderar vad som faktiskt sägs? Eftersom förhören med den 7-åriga pojken är så viktiga så kommer spår att låta 3 olika experter ge sin syn på hur den här delen av förundersökningen har skötts.
Jag heter Ann-Kristin Cederborg och jag är professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.
Ja, jag heter Sara Landström och jag är docent i psykologi vid psykologiska institutionen i Göteborgs universitet.
Ja, jag heter Julia Korkman och är docent i rättspsykologi vid Helsingfors universitet men arbetar vid Åbo Akademi som är Finlands enda svenskspråkiga universitet.
Barnförhör är känsliga. Ena anledningen är på grund av tillförlitligheten. Vad vet ett barn om vad som är sant och vad som är fantasi?
Hur man har litat på barns berättelser har ju skiftat genom åren. Alltså när jag började då fanns det ju 2 olika falanger. Det är också tror jag som gjorde att jag fick en hel del forskningspengar då. Alltså det var en grupp som sa barn ljuger aldrig och en annan grupp som sa barn ljuger. Och i där fåren försökte jag ju förstå vad är det, hur ska man tolka barns berättelser?
Det säger professor Ann-Kristin Cederborg.
Jag har arbetat med i min forskning sedan 1997 kring polisförhör med barn.
Det var Ann-Kristin Cederborg ni hörde tidigare i avsnittet som lämnade ett upprört meddelande på mobilsvaret.
Det är lite upprörande att se hur dåligt det genomförs.
Ann-Kristin Cederborg har läst utskrifterna av de två förhören med pojken och hon har kodat förhören, som hon säger.
Ja, jag har ju då kodat de här förhören utifrån de här kvalitetskriterierna. Om det är öppna frågor, invitationer, specifika frågor. Om de följer upp, om polisen här följer upp det barnet tidigare har sagt. Och hur många då ledande frågor som ställs och suggestiva frågor som inte är de rekommenderade. Ibland behöver man ledande frågor för att få barnet att berätta vidare. Men suggestioner ska man aldrig hålla på med. Därför att det är så riskabelt för påverkan.
Förhören som ligger utskrivna på Ann-Kristin Cederborgs skrivbord är fulla med anteckningar där hon räknar till exempel antalet ledande frågor.
Och det är det som blir så bekymmersamt i det här, för jag hittar så otroligt många ledande frågor. Och även suggestioner. Och en begränsat antal, alltså en invitation på två förhör. Alltså berätta, förklara, beskriv. Så att strukturen är bristfällig. Och frågeställningarna likaså. Samt det stora problemet då att de följer inte barnet. Så barnet får inte möjlighet att berätta mer om det han tidigare har sagt.
Skälet till att Ann-Kristin Cederborg inte fått se videoförhören är den andra anledningen till att barnförhör är känsliga. Barnet måste skyddas. Att vittna, det är en pressande situation. Det är därför Sverige inte låter barn under 15 år vittna i rättssalar. Och därför är också polisen restriktiv med att lämna ut förhören.
Så det vi erbjuder då är att man får komma till polishuset någonstans där vi kan komma överens om och titta på det på plats då.
Vi kan alltså få se förhören, men då på en polisstation. Alltså får Ann-Kristin Cederborg nöja sig med att utgå från förhören i pappersform.
Detsamma gäller Sara Landström.
Jag har ganska lång erfarenhet av att läsa just förhör med barn och jobbar med forskning som relaterar till just barnförhör.
Sara Landström har också bara fått se förhören i textform. Det här är hennes sammanfattning.
Det du har i den här utredningen, det är ju två förhör med barn som berättar att han som kom hem till dem heter Son och att mamma och pappa känner honom. Och han jobbar, och hur han ser ut. Så då får man ju bara gå på i sådana fall. Är det här en tillräckligt stark bevisning i sig?
Är det det då?
Jag skulle ju argumentera för att ett barnförhör var tillräckligt stark i alla mål om sexuella övergrepp mot barn, så skulle jag absolut säga nej, för då räcker det aldrig. Då behövs det alltid stödbevisning för att styrka upp om barnet har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller liknande. Att det, man kan absolut från olika domar se tingsrätter och hovrätter resonera som att barnet ger en tillförlitlig utsaga, trovärdigt vittnesmål, men det räcker inte för en fällande dom. Det är det vanligaste formuleringen som jag ser på när vi granskar domar, att det håller inte. Barns utsaga håller inte, och det är ett jätteproblem när det kommer till just övergrepp mot barn. Men i detta fall så har du ju ett barn som vittne, och då gör man en annan bedömning. Så det kan man ju alltid resonera kring om barns, om det ska väga så tungt, ja, men då ska du göra det i andra fall också.
Men varför menar domstolarna i de målen du berättar om att det inte räcker med ett barns...
Att det behövs stödbevisning som styrker upp barnets utsaga.
Varför det då?
Ja, därför att det är ju ord som står mot ord. Att hur ska vi kunna styrka ett åtal bara på grund av att ett barn säger någonting och är misstänkt säger någonting annat. Och då krävs det någonting mer som då styrker upp barnens berättelser.
Är det rättssäkert då, detta?
Den frågan. Alltså, när det är sånt allvarligt brott som mord och det enda du har är ett utpekande från en sjuåring, då ska man ju kunna kräva att det finns stödbevisning som styrker upp de här uppgifterna för att det ska kunna anses vara rättssäkert.
Så svaret är nej?
Nej, svaret får nog faktiskt bli nej från min sida, för jag kan inte säga att just det här förhöret är så pass, att han ger så pass klara uppgifter att det kan ligga till grund för en fällande dom om man ska titta på det liksom tillbaka i tiden. Men om man bara ska titta på det idag, med dagens liksom mått mätt, så är det fortfarande bara två förhör med en 7-årig pojke som inte pratar speciellt bra svenska och som gång på gång har svårt att uttrycka sig om ett scenario. Så skulle jag ju vilja ha mer.
Så gör polisen en ny värdering. Vi får höra att spår, ni gör ju bra grejer. Så plötsligt får vi en kopia på båda videoförhören. Det här är alltså första gången en journalist eller någon annan fått ut det här materialet. Filmerna finns på en DVD-skiva. Den tittar jag på tillsammans med Julia Korkman.
Merparten av min forskning har kretsat kring vittnesförhör och speciellt förhör med barn och utvärderingar av misstänkta fall av brott mot barn.
Men vi tittar väl på första förhöret då. Det här sker alltså, ja, du ser klockan 9 på morgonen idag.
Oj, vad han är lite. Alltså var han 20 år.
Ja, filmen börjar.
Och nu blir det enklare för er som lyssnar att hänga med också. För att skydda pojkens identitet har vi ändrat hans röst. Men så här börjar det. Klockan 08.54, lördagen den 22 april 2006. Morgonen efter mordet i Brandkärr.
En liten svarthårig pojke sitter i en stor stol. I knät har han ett mjukisdjur. En igelkott som han har fått av ambulansmännen kvällen före. Han är 7 år. Han ska berätta om hur han såg sin mamma dö.
Nu måste jag bara sätta mig här och tala om vem du och jag är. Det är bra om du pratar ganska högt. Ja. Och jag heter Hans.
Och vi kan direkt börja med att nyansera den här historien lite till.
Jag vill nu understryka att många saker med det här förhöret tycker jag är väldigt bra. Barnförhör är väldigt svåra att genomföra på ett bra sätt. Och det är alltid väldigt lätt att kritisera dem i efterhand. För det är nästan omöjligt att göra ett barnförhör utan att ställa några frågor som är fel.
För det står klart när vi ser filmen. Att förhöra barn, det är svårt.
Vet du att vi är på polisstationen?
Ja.
Är tanten har talat om? Ja. Ja, vi får titta vad den säger. Men du, jag är polis. Har de sagt det?
Ja.
Och det finns saker i de här två förhören som förhörsledaren gör bra. Ibland till och med mycket bra.
Mm. Och jag tycker att det är fint hur sådär känsligt han talar med det här barnet. Jag tycker att det, han har ett fint sätt att vara med det här barnet, den här polisen.
I första förhöret kommer förhörsledaren fram till det viktiga partiet efter drygt 6 minuter av inledande frågor om skolan och kompisar. Då kommer också en öppen fråga. Pojken inbjuds att berätta.
Det var ju någonting som hände hemma hos dig igår. Kan du berätta själv vad som hände?
Igår kom en kille och han hette Sam. Kom hem till mig och tog pengar. Och min mamma säger att hon har inga pengar med sig och sen de skriker på mitt hem och sen har jag tagit pistolen på min mamma.
Ja.
Mm. Och sen jag bara springer till min pappas stora bror.
Det blir oklart när förhörsledaren blandar ihop pojkens farbror med pojkens bror. Men pojken är tydlig med det kanske viktigaste, namnet på mördaren.
Den här, vad sa du att han hette som kom hem till er?
Sant.
Mm. Hur vet du att han heter det?
Min pappa och min mamma känner honom.
De känner honom? På vilket sätt känner de honom då?
De känner honom. Först min mamma, min pappa kommer till Sverige först och sen han känner honom.
Kände han igen honom för att pappa sa att det var han? Eller kände han igen honom för att han visste att det var han, för att han hade träffat honom för att han visste vem den här son var? Så att det tycker jag hade varit verkligen intressant att utreda.
Vet du var den här son, var han jobbar eller var han bor?
I stan. I stan jobbar han.
Ja, med far, vet du det?
Ja.
Du vet inte riktigt var?
Nej.
Vet du var han bor då?
Nej.
Inte där heller.
Pojken kan också ge ett enkelt signalement.
Hur ser han ut den här sonen då?
Han är grå och lite svart.
Lite grå och lite svart.
Och han har blå jacka och innertröja, då har han svart.
Mm. Hade han det på sig igår?
Ja.
En blå jacka?
Ja.
Mm. Kommer du ihåg mer vad han hade för kläder då?
Och en tröja som är svart.
En tröja som är svart. Mm. Kommer du ihåg hans byxor då?
Den är också svart.
Och med svarta byxor.
Det är till och med så att pojken säger emot när förhörsledaren sammanfattar fel.
Men så sa du att han var gråhårig, menar du?
Nej, han
är
vit och lite svart
bara. Ja, håret, ja.
Och här, han var gråhårig menar du, kommer då på nästa sida. Då går pojken emot. Ja, nej, han har vit och lite svart.
Det är ju starkt då, pojken, men...
Det är ju jättepositivt. Det är därför jag tror att den här pojken kunde ha gett mer detaljer.
Men så kommer en uppgift som blir omöjlig att få ihop med tingsrättens formulering, där man alltså beskriver pojkens vittnesmål som helt utan motstridigheter.
Har han varit hemma hos er någon gång då?
Mm, ja.
Innan den här gången?
Nej, nästan varje dag.
Mm, vad sa du?
Nästan varje dag.
Pojken är tydlig här. Mördaren är en person som besöker honom och mamman ofta. Nästan varje dag.
Han är hemma hos er nästan varje dag. Du hörde, nu frågar jag om det lite grann, för jag hörde inte vad du sa. Mm, det är bra.
Förhörsledaren släpper det här.
I förundersökningen har man bara ett vittne. Pojkens biologiska pappa, som vi kallar Lång. Som vittnar om att Sondo varit hemma hos mamman och pojken en gång. Det är den enda uppgiften utöver pojken själv i hela förundersökningen som pekar på att Sondo varit hos pojken och mamman överhuvudtaget. Sondo menar att han aldrig varit där.
Har du varit hemma hos henne någon gång?
Nej, jag vet bara att de bor på området. Den här, jag vet inte exakt vilken nummer eller vilken hus det bor hon. Mm.
Ja. Ändå säger alltså pojken.
Nej, nästan. Nästan varje dag.
Han är hemma hos er nästan varje dag.
Mm. Det skulle ha varit väldigt intressant att höra varför han kommer hem till dem, vad som händer, vad de brukar göra hemma hos dem. Och förstås sen skulle det möjliggöra att man kollar upp att stämmer det här verkligen. Är det fråga om just den här Sondo, eller är det någon annan som har varit där dagligen som han senare har fått förklarat för sig att är Sondo då felaktigt. Så att det där, ja, att är det faktiskt så att någon har varit där dagligen, eller är det här någonting han bara säger som inte stämmer?
Pojken kan också redogöra för i förhören hur mannen och mamman bråkade om pengar.
Vilket språk pratar han på?
Vietnamesiska.
På vietnamesiska. Och det förstår du. Vad bra. Men du, hörde du om de sa någonting om mer om pengar då?
Nej.
Kommer du ihåg vad han sa mer?
Han pratade om pengar.
Han bara pratade om pengar. Vad var det för pengar då?
Jag vet, svenska.
Mm, svenska pengar. Och vad sa din mamma när han pratade om pengar?
Mamma säger, det är jag som har testat som har tagit dina pengar. Det var min pappa. Min pappa, han jobbade med lånans pengar.
Ja. Alltså din mamma, nu skriver jag lite.
Dels borde han, eller kunde han ju försökt fråga ännu så noggrant som möjligt att exakt vad minns du att de sa till varann och kanske just att han skulle ha sagt på vietnamesiska. Då borde det förstås ha funnits tolk i bakrummet.
Du, om jag fattade rätt här så sa din mamma att det var inte hon som hade tagit pengarna.
Nej.
Utan att det var din pappa. Fattar jag rätt då?
Ja, han lånade inte min mamma, så lånade man min pappa.
Den lånade? Lånade pengar?
Mm.
Mm, inte taget, utan lånade?
Mm.
Men det var inte din mamma som lånade pengar, utan det var din pappa som hade lånat. Mm. Sa de något mera till varandra? Var var de någonstans i köket då?
Jag var på min kök bara.
Mm.
Nära balkongen.
Nära balkongen. Mm.
Sen får pojken frågor om vapnet.
Hur nära var pistolen dig då?
Det var minipistolen, den var svart.
Den var svart?
Kom ut rök.
Vad sa du?
Det kom ut rök.
Kom det ut rök också? Kan du berätta mer om den här pistolen?
Den är så här långt.
Då kommer ännu en uppgift som är svårförenlig med domens formulering om ett vittnesmål utan motstridigheter.
Men kan du säga vilken hand han har pistolen i?
Den här handen.
I höger?
Sondo berättade i förra avsnittet att han var vänsterhänt. Men eftersom det finns lite tveksamheter i förhören, det finns ju uppgifter om att Sondo sagt att han även använder höger hand.
Skulle du kunna rita?
Och testa jag vilken hand Sondo verkligen använder. Sondo skissade upp en enkel ritning av garaget med sin...
Tidigare här så bad jag dig rita på kartan där. Kommer du ihåg vilken hand du använde?
Vänstra hand. Men pojken beskriver alltså en högerhänt skytt.
Den här handen.
I höger?
Har man klargjort, för då säger han, ja då var det höger hand, säger förhörsledaren då. Har man klargjort att ett, vet barnet vad höger och vänster är, och två, har barnet sett det utifrån sitt perspektiv hur han tittar på en hand, eller är det verkligen den handen?
Nej, det kontrolleras aldrig om pojken vet skillnaden på höger och vänster. Men om vi gör ett tillfälligt hopp till det andra förhöret så utvecklar pojken sin minnesbild.
Var tog han pistolen ifrån då?
Han visar då hur mördaren tagit upp vapnet ur byxlinningen och skjutit. Först tar pojken fram vänsterhanden, men så kommer han på sig själv. Nej. Det var höger hand.
I byxan? Hade han den i byxan? Ja.
Det är till och med så att han rättar förhörsledaren när denne tror att mördaren hade pistolen i fickan.
Jag förstår. Men han tog upp pistolen i fickan. Vet du var han
gjorde? I fickan. När han fickan.
I den fickan?
Ja, den.
Innanför byxorna där.
Om man menar att pojken är tydlig i sitt utpekande av Sondo, då måste man också säga att han är lika tydlig här när han visar hur pistolen drogs och sen avfyras. Ibland är pojken tydlig trots att det han pratar om är otydligt. Som när han pratar om sin pappa.
Men du, och så sprang du hem till din bror.
Din pappas bror.
Här pratar pojken om sin styvpappa, Tao. Och på samma gång sin biologiska pappa, Long.
I Acast app ser ni nu en bild över personerna och hur de hänger ihop.
Du, var var din pappa någonstans då?
Han jobbar.
Jaha.
På sin egen affär.
Jaha.
I Stenkola.
Ja.
Jag visste ingenting.
Nej. Men du, din pappa, bor han med dig och din mamma?
Ja.
Det gör han. Ja, då förstår jag.
Det är styrpappan Tao som jobbar och inte är hemma. Det är styrpappans bror, Duck, som pojken springer till. Men det är pojkens biologiska pappa, Long, som pojken säger att han bor med. Det är ju Long som påstår att han har kommit tillbaka och nu bor med pojken och pojkens mamma.
Och jag tänker nog när man läser igenom den här, de här två förhörsprotokollen, att det är ju en rätt knapphändig skildring, och den innehåller ju nog detaljer som inte riktigt överensstämmer med varandra, så att man nu ska beskriva den som klar och detaljerik och konsekvent och utan motstridigheter, tänker jag nog att det är en väldigt optimistisk tolkning av den här, de här vittnesförhören.
Vi börjar närma oss slutet på första förhöret och förhörsledaren sammanfattar.
Så den här son, honom har varit hemma hos, och han har varit hemma hos er ofta. Nästan varje dag. Och när han kom dit så gick han in bara eller ringde han på dörren?
plingade först på dörren.
Och vem var det som öppnade?
Min mamma.
Ja. Och vad hände sen då?
Sen de pratade på en och sen, de bråkade och sen med, de hade en pistol och skjuts min mamma på en gång.
Men det, när de bråkade, vad gjorde de då?
Hon skrikte, de pratade jättehögt.
Men då var de alltså i köket?
Ja.
Då ska vi lämna det då. Men då har jag fattat. Och sen...
Hon kom igen över ryggen.
Vad sa du?
Skottet kommer in över ryggen så här. Sen kommer blod på ryggen jättemycket.
Vill du prata mer om det nu? Vill du det? Nej.
Det måste ha varit en traumatisk upplevelse som han ska berätta om.
Det måste ju vara en jättestor utmaning för en polis att göra ett sånt här för.
Absolut, och det är svårt. Det måste man ju säga. Så han kanske balanserar här mellan att vara, få fram information och att ta hänsyn till pojken. Men för att få fram den här brottsbeskrivningen så hade man kunnat göra mer. Pojken verkar ju ändå vilja berätta.
Vänta, vad gjorde du då när han hade gått?
Först min mamma ska vara när hon vaknade. Och sen jag tittade tillbaka och det försvann med blod. Och sen jag väntade på han går och sen jag springer till min pappas bror.
Ja.
Förhöret har hållit på i nästan 26 minuter. Förhörsledaren avslutar. Då kommer en överraskning.
Klipp på det här nu så ska jag fixa till det här. Men du, innan jag frågar dig, vem var det som var med dig på lasarettet igår då?
Vad är det?
Uppe på sjukhuset.
Min pappa och de där tjejerna.
Ja, var din pappa med där uppe? Alltså?
Ja.
Jaha, vad
att förhörsledaren först nu får reda på att pojkens styvpappa varit med på sjukhuset förklarar varför han inte ställt några frågor om det omtumlande mobilsamtalet som ägt rum sent på kvällen. Det här är någonting som förhörsledaren inte känner till.
För är det något som en förhörsledare som genomför ett barnförhör ska vara aktsam på är det om vuxna personer som barnet är i beroendeställning till kan ha påverkat barnet inför ett polisförhör.
Vuxna påverkar barn att säga saker som inte stämmer.
Och vilken typ av vuxna handlar det oftast om då?
Ja, men personer som barnet har en relation till. Det kan vara familjemedlemmar. Ja, någon som... Där det finns starka band mellan barnet och de vuxna. Oftast någon som barnet känner och litar på.
För det är det som är intressant i det här fallet. Kan den sjuåriga pojken ha påverkats att felaktigt peka ut Sondo? Medvetet eller omedvetet?
Det är ju enormt problematiskt att det har försiggått sådana här diskussioner innan det här förhöret. Det vet man från massivt med forskning om barn som vittnen. Att då en vuxen hinner, om en vuxen tolkar om barns minnesbilder eller föreslår åt barn att de har varit med om saker, så kan de nog väldigt lätt påverka de här minnesbilderna. Det är mycket möjligt att han har sett det här mordet på sin mamma och sedan kommer någon och säger att ja, men det var säkert det här som då, att det förändrar hans minnesbild, så han tänker att ja, men det var han.
Sondo menar att han tror att det är så.
Jag tänker han fick den påverka från annan människa.
Tror du?
Jag tror 100% för den här.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska man spekulera så finns det ju massor med tillfällen där han, där styrpappan kan påverka pojken.
Det här är Ann-Marie Wallin. Ni kommer säkert ihåg henne från avsnitt 2. Hon är vittne och fältassistent.
Så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Allt från innan när vi kom till platsen i ambulansen, när han sprang ut och in på sjukhuset. Det är klart att det finns tillfällen för det. Det går ju inte att ifrågasätta liksom.
En tydlig situation som hon upplevde var ju när pojken sov i hennes knä.
Styrpappan kommer in.
I handen har mannen en mobiltelefon.
Och slår honom i ansiktet med genom parörfilar så. För att han ska vakna upp och ta telefon.
Pojken får prata med vad styrpappan påstår är släktingar i England.
Var det hårda örfilar? Alltså jag reagerar över örfil liksom. Det låter ju misshandel för mig.
Ja, men daskar, jag vet inte.
Man kan ju också väcka någon. Oj, han har svimmat och nu ska jag...
Hårdare än så. Det var hårdare. Ja, det var liksom så att jag reagerade i och med att jag satt med honom i... Jag hade ju hans huvud i mitt knä liksom. Och så kommer han och liksom... ja, men daskar till honom på ett sätt som jag inte kan tycka är okej.
Så du till honom då eller?
Ja, absolut. Och det var ju så här, men vad gör du liksom så där? Och det var ju överhuvudtaget, han var så, det var ju efter det någonstans att vi körde liksom, han fick inte vara kvar in i rummet för han var så på liksom.
Eftersom ingen av experterna fått läsa hela förundersökningen innan de gått igenom förhören, vet de inte heller om den här scenen som utspelade sig på sjukhuset. Det blir spår som får avslöja den här detaljen. Så här reagerar professor Ann-Kristin Cederborg.
Ja, det är ju upprörande.
Docent Sara Landström.
Och då är det anmärkningsvärt att det inte tas upp.
Och docent Julia Korkman.
Det här sätter ju verkligen det här, de här förhören i ett helt annat ljus. För att nu är det ett faktum att där har en annan person, en vuxen person, hunnit påverka det han säger. Det är omöjligt i ett senare skede att bedöma utan sån här dokumentation av det första, av det här första, de här första diskussionerna. Ifall det är pojken själv eller den här låtsaspappan som han namngett förövaren.
Det andra och sista förhöret görs med pojken 12 dagar efter det första. Men inte heller nu, trots att förhörsledaren alltså vet att pojken haft kontakt med sin styrpappa på sjukhuset. Och trots att 3 olika vittnesmål om mobilsamtalet nu finns i förundersökningen. Alla 3 förhören är dessutom gjorda av förhörsledaren själv. Inte heller nu ställs en enda fråga om detta samtal.
Ska vi göra likadant som vi gjorde förra gången, att jag berättar vilka vi är och vilka som sitter där inne? Det gör jag. Och så kommer du ihåg att det är bra om du pratar högt.
Direkt i inledningen får förhörsledaren dessutom veta att trots att pojken nu bott i ett jourhem så har han ändå haft kontakt med sin pappa mellan de 2 förhören.
Vad gör de dagarna nu för tiden då? Ja.
Jag ringer till min pappa. Träffar min pappa.
Ja. Det blir bra om du tar fingrarna där också.
Och så pratar. I skolan.
Och i skolan också.
Den information som finns om den här, både den här låtsaspappans agerande och det här telefonsamtalet är ju väldigt märkliga.
Julia Korkman menar dessutom att det finns 2 uppgifter som ytterligare väcker frågor om huruvida någon kan ha påverkat pojken mellan förhören.
Gällande var son arbetar och hur hans hem ser ut, att här finns sådana saker som där han svarar väldigt tjänstvilligt på frågor, men de här svaren blir väldigt olika, de här olika förhören emellan.
I första förhöret säger pojken så här om vad han vet om var son då jobbar.
Vet du var den här son, var han jobbar eller var han bor?
I stan jobbar han.
Ja, med par, vet du det?
Ja.
Du vet inte riktigt var?
Nej.
I andra förhöret kan pojken berätta mer.
Jag pissar i en liten bit.
Jaha. De hade pizzeria, men nu har de bytt. Kommer du ihåg var den här pizzerian var någonstans då?
Nej, det var någonstans i
kontoret.
Det här är en av de andra motstridigheterna, tänker jag. Så det här är ju nog problematiskt.
Så du vet att han har haft en pizzeria, men nu har han bytt? Är det någon som har sagt det till dig, eller vet du det ändå?
Jag vet det.
Det vet du, ja. Har du varit på båda ställena?
Mm.
Mm, då så.
Och så tillbaka till första förhöret igen. För då säger pojken så här om vad han vet om var Sondo bor.
Vet du var han bor då?
Nej.
Inte där heller. Har du varit hemma hos honom någon gång?
Ja, en gång.
Mm.
Med pappa.
Med pappa? Mm. För du bor så långt ifrån där du bor?
Ja,
jättelångt. Jättelångt? Kan man gå dit eller?
Man måste åka bil.
Man måste åka bil? Ja. Kommer du ihåg hur huset ser ut där han bor?
Nej.
Det gör det inte.
I andra förhöret berättar pojken mycket mer.
Hur såg det ut där han bodde?
Den är gul. Sen man går in där det finns en leopard.
Han går in från en lekpark. Mm. Då förstår jag. Och huset, vilken färg var det på det, sa du?
Ute.
Mm.
Det var också gul.
Det var också gul. Men när man kom in där då i huset?
Den är brun också.
Mm.
Man skulle nog vilja utesluta att han har fått den här informationen någon annanstans ifrån här emellan. Att nu blir det ju ett litet frågetecken då av att han inte kunde säga det här i första före men kan säga det i andra före.
Klart allra mest tid i förhör två ägnas åt fotografier.
Den här delen av förhören används sen som tunga argument i åklagarens häktningsyrkande. Chefsåklagare Anders Öjert, han menar att pojken pekat ut Sondo med full säkerhet.
Den här fotokonfrontationen har efteråt kritiserats hårt. Ni ska snart få veta varför.
Alltså det enda jag för förhören när jag tittar på dem, det är att jag känner att det här är fel. Alltså detta är inte okej.
Du känner det som polis också?
Ja, absolut. Det är inte okej. Det är inte okej, absolut inte.
Där är Peter Karlsson. Han är polis i Borås. Men i fallet med Sondo har han jobbat på andra sidan.
Jag var ju tvungen att säga upp mig från polisen för att ta det här jobbet. Jag fick inte ens tjänstledigt, så att myndighetsmässigt kan man läsa en konflikt.
Peter Karlsson är en intressant utredare. Han jobbade åt advokaten Thomas Magnusson i fallet Kaj Linna som vi berättade om i Spårs första säsong. Han har också arbetat som advokatens utredare i fallet Essa Teitinen. Både Teitinen och Linna har sedan friats via resning i högsta domstolen. Och det här gör Peter Karlsson unik som utredare. Han menar att Sondo, där Peter Karlsson arbetade tillsammans med advokat Björn Hurtig, är en tredje person som borde frias.
Han ska inte sitta där på de här premisserna så enkelt sett.
Tror du att han är oskyldig eller tror du att det bara är fel? Så att säga, om du fattar skillnad.
Jag tror att han är oskyldig.
Finns det någon risk att du när du jobbar för en advokat som du alltså jobbar för en klient att du så att säga bara tittar på det som kan fria klienten?
Ja, risken finns ju alltid. Det tror jag ju. Men det är lite grann hur man är som person med, tror jag. Jag och Björn hade ju en överenskommelse att såg jag att någonting var galet och alltså det, jag inte kan stå för någonting då behöver jag inte göra det. Jag vill ju jobba mot sanningen hela tiden. Och det var ju Björn ute efter också hela tiden. Att vi så att säga skulle följa klienten så länge vi kunde fram till bevisa sig att han ljög för oss. Då fick vi ju liksom, då var han ju tvungen att ta sin roll, men då behövde jag inte lägga med så mycket jobb längre.
Peter Karlsson är kritisk till att mobilsamtalet på sjukhuset inte tas upp i förhören. Och att man pratar svenska med en vietnamesisk sjuåring.
Själva förhöret är ju i sin del väldigt... Jag kan tycka att det är jobbigt att lyssna på det. För att man pratar med en sån ung kille på svenska.
Men i tingsrättens dom och som hovrätten sen citerar så är det ju en berättelse utan motstridigheter?
Ja, det beror på hur man ser det. Om man vill se det så är det ju så. Men jag tvivlar på att det är sanningen som kommer fram riktigt där. Jag tror att stora delar av händelseförloppet är väl överensstämmande. Han visar mantelrörelse väldigt. Han visar pistolen hålls fram med sina händer och sånt där. De bitarna känns självupplevda på något sätt. Jag tror att han har bevittnat en skjutning den här killen. Men jag tror inte att det är... Jag tror man har planterat in något annat.
Peter Karlsson menar att det går att se i förundersökningen hur polisen tidigt hamnat snett. De har matats med fel uppgifter som han sedan svalt, menar Peter Karlsson.
Han får instruktioner på vad han ska säga och inte vem som ska ha skulden. För det matchar man ju in ganska snabbt i den här berättelsen. Och det är väl det jag är så skeptisk till. Hur man iscensätter. Man iscensätter ett namn som man låter gå runt ett varv och sen blir det sant. Och sen så är man på det här vittnet om vem det verkligen är som har skjutit och han får lära sig vem det är. Och den här killen känner han ju igen så att han pekar ut som då på en fotokonfrontation som man vet vem det är. Och han är tillsagd att peka ut honom. Det är inte speciellt svårt. Så att jag ger inte mycket för de där bitarna.
Ja, låt oss titta närmare på fotokonfrontationen som tingsrätten anser var så viktig i sin dom. Hur gick den egentligen till?
Docent Julia Korkman tar oss igenom hur den bör gå till.
Det finns några olika krav på den här vittneskonfrontationen som bör uppfyllas för att man ska kunna tänka att den är tillförlitlig. Ett är det att alla de andra personerna vars bilder visas upp måste passa lika bra in på vittnets beskrivning av gärningsmannen som den misstänkte. Om vi har den här sjuåringen som säger att det var en man med rött hår och glasögon, så då måste ju precis alla personer ha rött hår och glasögon. Så det är ett kriterium, att de här bilderna måste vara välvalda. Och det andra är att man måste se till att vittne förstår att den där misstänkta, eller att gärningsmannen kanske inte finns bland de här bilderna. Man måste försäkra sig om att det här vittnet förstår att det kan låta bli att välja. Att det är liksom inte ett dåligt vittne om det låter bli att välja någon, utan det är jätteviktigt att ifall den inte tycker sig med säkerhet känna igen någon, så då ska den säga att jag vet inte. Och det här är ett problem med unga barn. Och sen är det också viktigt att den polis som gör, liksom instruerar den här vittnesidentifikationen, att den polisen inte känner till vem som är den misstänkta. Därför att även fast den här polisen då kanske inte medvetet signalerar åt vittne att jag stanna upp här vid nummer 4, så kan det helt enkelt finnas en nonverbal kommunikation. Polisen kan till exempel hålla andan just vid den bilden eller liksom så här själv titta just på den bilden på ett sätt som får det här vittnet att reagera. Och det här har man ju forskat. Man har haft alltså grupper med vittnesidentifikationer där i vissa fall har då den som har instruerat inte känt till vem som är misstänkt och i andra har den som har instruerat känt till vem som är misstänkt. Och det är helt klart att vittne väljer oftare den misstänkte ifall polisen känner till vem som är misstänkt, även fast det inte skulle liksom korrelera med hur sant eller icke sant det är.
Tre saker att hålla reda på alltså. För det första, alla 10 personer ska stämma på vittnets signalement.
I första förhöret så säger pojken så här om hur mördaren såg ut.
Han är gråhårig, lite svart.
Men så sa du att han var gråhårig, menar du?
Oh, nej, han har vit och lite svart
hår. Ja, håret.
Mm. Men på de 10 bilder som sen visas för pojken så har 9 personer ändå svart hår. Det är bara en person som har grått hår.
Men nu är det ju en som avviker väldigt tydligt och det är just på basen av hårfärgen.
Gissa vem?
Av 10 fotografier på män så är här en som passar den beskrivningen. Alla andra har svart hår.
För det andra, det är viktigt att vittnet får veta att han kanske inte alls kommer se någon bild på mördaren. Det är 10 personer och mördaren kanske inte ens är med.
Vi lyssnar på instruktionerna som pojken får.
Jag har några bilder här som jag tänkte att du skulle titta på. Det är de här som vi hade framme. Och ni föreställer olika personer människor. Mm. Och det är bara farbröder. Men där ska du se. Och då tittar du på de här. Och sen säger du om du... Och här när det står en siffra. Så säger du om du skulle känna igen någon som är på korten. Var det nu väldigt, väldigt lugnt här?
Nej, förhörsledaren ger aldrig instruktionen om att mördaren kanske inte alls är med på bilderna.
Och så tredje regeln. Det är alltså tydligt i forskningen, menar Julia Korkman som är docent i rättspsykologi. Att i de fallen där den polis som håller i vittneskonfrontationen själv vet vilket foto den misstänkte syns på. Där, i de fallen, pekar vittnet oftare ut just den personen. Alltså ska inte polisen som utför fotokonfrontationen veta vem den misstänkte är.
I det här fallet är det samma förhörsledare som förhör både Sondo och pojken. Han känner alltså mycket väl till vilken bild som föreställer den misstänkte. Det förklarar också varför utpekandet får den här följden.
Han. Och vilken nummer är det då?
Fem.
Mm. Vem är han då?
Han är Sondo.
Mm. Hur känner du igen honom då?
Min pappa, han har en farbror.
Men det var den här farbror som var hemma hos dig?
Ja.
Och sköt din mamma?
Mm.
Ja. Och det är du helt säker på?
Mm.
Mm. Då behöver inte du titta på några flera bilder.
Förhörsledaren slutar helt enkelt konfrontationen, fastän det återstår fem foton. Man kan argumentera att det beror på att pojken är så säker i sitt utpekande. Och det beror i sin tur på att pojken pekat ut rätt individ som mördare, för Sondo är skyldig. Men när förhöret är slut, får förhörsledaren höra i sin örsnäcka att pojken ändå måste titta på alla bilder.
Mm. Det var Anders, han har tre frågor. Och det var att han ville att du skulle titta på alla de här bilderna.
Och då pekar pojken ut en till.
Och vilken nummer är det?
Åtta.
Ja.
Ja, foto nummer åtta pekas också ut.
Du kan titta på de andra också då, får vi se. Nian och tia.
Den här fotokonfrontationen föregås dessutom också av en annan bildvisning. Där förhörsledaren visar bilder på Sondos barn. Så innan pojken ska peka ut Sondo så har han fått se bilder på Sondos tre söner.
Vilken nummer var det som hade varit hemma hos dig då?
Två.
De, båda två?
De är samma sak.
Nej, de är inte där. Sådär. Om du tittar riktigt noga så är de inte.
Jag har aldrig stött på det här för att man först pekar ut barn till den man vill ha en vittnesidentifikation på. Det är klart att de här ansiktsdragen kan påminna en så mycket. Det kan liksom i sig öka risken för att man väljer ut. Jag menar, till och med om han inte visste vem som då är, kanske han skulle känna igen de här dragen på hans bild som vi såg efter att ha sett hans barn. Men det är klart att om han visar hans barn och det här sjuåringen känner till som då och vet att det här är hans barn, så är ingen fråga om att han skulle välja någon annan än Sondo när han får hela den här vittnesidentifikationen serverad för sig.
Det är så du säger, att han får det serverat för sig?
Ja, ganska långt är det ju så.
Kritiken mot fotokonfrontationen framfördes också i hovrätten av Sondos nya advokat, Thomas Olsson. Rätten menade att kritiken var rättmätig och korrekt. Fotokonfrontationen var bristfällig. Men man skrev ändå att kritiken
inte har tillräcklig bärkraft för att omkullkasta eller ens i någon nämnvärd grad förringa bevisvärdet av nämnda utpekande. Detta främst med hänsyn till att sedan tidigare var väl bekant med Sondo, såväl till namn och utseende som i fråga om hans familjeförhållanden, arbete och bostad.
Alltså, fotokonfrontationen spelade ingen roll, för pojken visste ju redan vem Sondo var. Lite längre ner i domen står det:
hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att det i fråga om de uppgifter som har lämnat inte har framkommit några motstridigheter.
Hovrätten menar därför att
Utpekandet av Son Do som gärningsman framstår som tillförlitligt.
När det gäller motstridigheter menar alltså till exempel docent Julia Korkman att det absolut finns sådana i förhören.
Gällande var Son arbetar och hur hans hem ser ut, att här finns sådana saker som där han svarar väldigt tjänstvilligt på frågor, men de här svaren blir väldigt olika, de här olika förhören emellan. Och det är ju helt klara motstridigheter i så fall.
Den slutsatsen drog alltså Julia Korkmans kollega Sara Landström också. Sara Landström menar att hovrätten gör fel när man beskriver pojkens berättelse som utan motstridigheter.
När man säger uttalanden i domslut som att det är pojkens uppgifter innehåller inte några motstridigheter. Om man plockar bort motstridigheterna så är det klart att då får du inga motstridigheter kvar, men det finns ju motstridigheter där.
I resningsansökningar har man efteråt pekat på följande motstridigheter. Pojken pekar ut en högerhänt skytt. Son Do är vänsterhänt. Pojken pekar ut en person med blå jacka.
Han har blå jacka.
Son Dos jacka var tydligt tvåfärgad, blå och svart. Pojken talar om en person som varit hemma hos honom och mamman ofta.
Nästan
var han idag. Son Do är inte knuten till adressen en enda gång, förutom vid ett tillfälle, men då endast i ett påstående från pojkens biologiska pappa, som vi kallar Lång. Dessutom säger pojken att gärningsmannen hade mustasch. Han säger det när han pekar ut Son Do på sjukhuset inför den kvinnliga polisen. Son Do hade aldrig mustasch. Hans skäggstubb vid gripandet tidigt på morgonen omöjliggjorde det faktumet. Pojken säger att mördarens tröja var svart.
Han har en tröja som är svart.
Den tröja som polisen beslagtar från Son Do är vit. Och när pojken visar hur mördaren tar fram sin pistol är han mycket tydlig. Pistolen dras fram från byxlinningen, inte fickan.
I byxan. Hade han den i byxan? Ja.
Men när polisen undersöker Son Dos byxor och kalsonger hittar man då inga spår från varken krut eller vapenfett som kan binda Son Do till mordet.
Och när det handlar om huruvida pojkens vittnesmål är tillförlitligt anser docent Sara Landström att rätten resonerar på fel sätt när man styrker pojkens vittnesmål med utsagor från biologiska pappan Long, styvpappan Tao, styvpappans bror Duck och så en man som fungerar som jourpappa. Alla dessa fyra män vittnar om hur trovärdig pojken är. Styvpappan citeras i tingsrättens dom när han säger att pojken ljuger aldrig. Han vet inte hur det går till.
Och han är smart och duktig, han ljuger aldrig. Han vet inte hur det går till. Och det ska man säga att en sjuåring vet vad man gör när man ljuger. Men jag skulle säga att det är anmärkningsvärt om man inte vet hur han ljuger. Men att ljuga är en sak. Att bli tillsagd att säga någonting av en vuxen är en helt annan.
Och rätten resonerar inte överhuvudtaget kring det här telefonsamtalet, eller hur?
Nej, man resonerar inte kring den här påverkan som han har utsatt för innan och alla de personer han har pratat med innan det här förhöret. Vilket är betydligt mycket mer relevant för detta fallet än att säga att han, hur han är och pratar om saker och hur han är efter dådet, att han är klockren med sina uppfattningar, han är pigg och skärpt. Ja, det säger att han är en sjuårig pojke som snart fyller åtta. Det säger ingenting.
Så den här domen vilar på en pojkes vittnesmål där rätten påstår att pojken är tillförlitlig och berättar utan motstridigheter. Men där vi pratat med tre experter som samtliga menar att det är en felaktig tolkning.
Nu är jag ju inte insatt i den, andra, den övriga bevisföringen i det här fallet. Men i fall att hela bevisföringen så att säga vilar på det här barnets berättelse och igenkännande så upplever jag nog att det finns orsak att vara orolig. För jag tycker inte att man har kunnat utesluta att han har blivit så, som sagt, instruerad eller att han har fått en förvrängd minnesbild av vad som utspelar sig den kvällen.
Den som är försiktigast i sin kritik är professor Ann-Kristin Cederborg.
Hur rättssäkert menar du att det är att man dömer en person till livstidsfängelse baserat på de här två förhören?
Ja, men om man har ett förhör där barnet erbjuds kvalitativa förhör, alltså öppna frågor, berätta mer och så, så kan man ju lättare bedöma inom rättsväsendet hur hållbar den här berättelsen är.
Men nu svarar inte du på min fråga. Jag vet att du undviker den. Jag märker det. Om jag säger så här, om du hade varit utpekad i det här förhöret, hur hade det känts att bli dömd på det här då? Hade du varit nöjd med den domen?
Absolut inte. Absolut inte.
Hovrätten menade precis som tingsrätten att det är mer troligt att Sondo öppnade dörrarna i garaget för att köra till mordplatsen än för att sortera sopor.
Lyssnar ni via Acast ser ni en kartbild från Nyköping och Brandkärr nu. Men hinner man verkligen lämna garaget under Sondos restaurang, köra till Brandkärrsvägen 60, utföra mordet på det sätt som pojken vittnar om och sen ta sig tillbaka på 22 minuter?
Det finns, som jag tror, det bara en snabb väg att köra upp eller en kort väg att köra upp.
Peter Karlsson menade att det är omöjligt.
Det totala tidsfönstret fick jag aldrig ihop riktigt. I min värld funkar det inte riktigt så.
Men när Peter Karlsson gjorde det här testet så var han inte polis. Då arbetade han på uppdrag åt advokat Björn Hurtig, som i sin tur jobbade åt sin klient som dog. När Peter Karlsson provkörde sträckan fanns det alltså en risk att han i sin uppdragsgivares intresse kom fram till att det var omöjligt. Det skulle ju ge som dog alibi. Spår har inga andra intressen än sanningen. Det kan låta högtravande och skitnödigt, men så är det. Vi vill ta reda på vad som faktiskt hänt och vad som är möjligt.
Ska vi starta klockan här då?
Ja.
Kör.
Där.
Då kör vi.
Ni fattar. Vi måste helt enkelt provköra sträckan själva.
Kommer man ut här och då måste man svänga höger upp för backen efter garaget.
Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
Ledtemat är producerat av Underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds.
Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.